Här börjar Röd hibiskus av Gertrud Hellbrand, inläst av Julia Duvenius för Harper Collins. I will sleep no more but rise, you oceans that have been calm within me. Walt Whitman. Hallå? Är det någon där? Hjärtat bankar så hårt att jag är rädd att bröstet ska gå sönder. Jag ropar högre, skriker. Är det någon som hör mig? Släpp ut mig härifrån! De vita väggarna runt mig är höga och i taket sitter ett lysrör. Inget dagsljus, bara lampljuset. Dörren är låst utifrån. Under den finns en smal glipa. Jag slår på dörren. Jag slår tills händerna värker. Snälla sluta! Det är inte roligt! Släpp ut mig! Hjärtat slår ännu snabbare. Jag vet inte om jag fryser eller svettas. Salt, snor och tårar rinner in i munnen. Släpp ut mig! Släpp ut mig! Släpp ut mig! Hur hamnade jag här? Är det här ett skämt? Vem låser in en 13-årig tjej i ett kallt rum? Så orkar jag inte mer. Jag kryper ihop på madrassen på golvet. Tårarna rinner. Mamma och pappa. Jag vet inte ens om de lever. Det gör ju jag ändå. Än så länge. Del 1. Sanja. Sommarstaden Linköping. Ett virvar av fordon i gassande solsken. Gångtrafikanter med shoppingkassar, skuggiga parkstråk och blomsterrabatter. Moln av avgaser och tjutande sirener längs genomfartsleden. Parkeringen utanför polisstationen låg brännhet i solen och Sanja Suleiman måste stanna till på trottoaren och ta kryckorna i ena handen medan hon sköt upp solglasögonen på näsan. En stark overklighetskänsla hade gripit henne. Sannolikt berodde den på ordet hennes chef just kastat mot henne som en tegelsten. Arbetsbefriad. Hon slickade sig om läpparna. Kände hettan mot pannan. Såg alltihop framför sig på nytt. Språngmarschen efter killen som vänt och stuckit in i gallerian. Hon hade känt sin egen styrka. Fast han var ung och smidig skulle hon kunna hinna ikapp honom. Hon kunde ta branddörren ut från klädbutiken och genskjuta honom på gatan. Killen hon jagade var löst kopplad till gängkretsarna. Och det faktum att han genast började springa när han fått syn på henne hade övertygat henne om att han dolde något. Hennes envishet hade inte bara gett henne taggar från ett rosenbuskage i uniformsbyxorna utan fått henne att hoppa ner för halvtrappan mot torget och förlora balansen. Efteråt visste hon inte hur det hade gått till. Foten vek sig under henne. Hon hade tagit emot sig med händerna och slagit upp ena knogen. Sen var det omöjligt att fortsätta. Hon kunde inte stödja på foten. Röntgenläkaren konstaterade en spricka i framfoten. Hon måste bandageras och skulle få lov att gå på kryckor i åtminstone ett par veckor. Naturligtvis skulle hon kunna arbeta ändå. Hänga av sig uniformen och jobba vidare vid datorn. Detta var vad hon hade sagt till sin chef inne på hans kliniskt vita kontor på andra våningen. Men nej. Jag har beslutat att ge dig lite betald ledighet. Hon hade protesterat. Förutom ett par veckor i början av augusti hade hon inte planerat in någon semester. Visst kunde hon vara hemma och vila i några dagar. Men sen ville hon tillbaka till jobbet, så fort det bara gick. Nej, du ska ta resten av juli och passa på att prata med någon. Du vet att vi erbjuder samtalsterapi. Polischef Fredrik Pettersson Olsson var känd för sina hårda nypor och han hade sett på Sanja med den skarpa, genomskådande blick som alla på stationen fruktade. Det var inte bara foten hon behövde vila, påpekade han. Trodde hon kanske inte att han märkte hur utredningen av sprängdådet några veckor tidigare påverkade henne? Hon måste förstå att när Linköping drabbats av ett av Sveriges genom tidernas värsta sprängdåd i ett bostadsområde mitt i stan, hade det vänt världen upp och ner för dem alla. Det var inte bara det att Linköpingspolisen tvingats sätta igång en gigantisk utredning i samarbete med nationella bombskyddet. Det innebar också ett gigantiskt pressuppbåd som han själv, i sin egenskap av polischef, tvingades hantera.